Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Nej.
Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Hej och hjärtligt välkomna till Kulturbanen den 24 februari, avsnitt 37.
Välkomna.
Wow. Jag heter Pontus de Wolf och spelar in hemifrån mig. Och du?
Ida Tren och spelar in hemifrån mig. Eller mina föräldrar i Värnamo. Ja.
Det är viktigt att vi set the scene.
Ja, precis.
Det har jag lärt mig den här veckan. Att man ska set the scene. Så att publiken hänger med. Liksom.
Var är vi någonstans? Ja.
Ja. Ja, men det, jag tror att det är särskilt eftersom man får till så bra ljud i såna här poddar nu för tiden. Så kan det vara svårt att orientera sig om det låter likadant överallt. För Det ser ju inte likadant överallt. Om man till exempel har en YouTube-kanal eller sådär.
Ja, tack god gud att vi inte har det. För att som jag ser ut idag, det är ingen som vill se. Det är ingen som vill se mig.
Jag förstår. Det är, ja, men det är en blessing. Att man, vi kan ju välja om vi vill att folk ska se oss eller inte.
Om man har Face for TV eller typ Face for Radio den dagen, om man säger så.
Ja, ja men exakt. Hur är läget då?
Jo då, sitta här och söpla mitt te. Har ju snart kollat klart på Downton Abbey. Alltså jag, för er som har lyssnat på podden så kanske ni minns att jag satte mig vid det här. Jag bara okej, vad gör man med årets tråkigaste årstid? Min uppfattning. Då. Jag antar att vi är många som delar den här uppfattningen, men jag ska inte uttala mig om alla.
Jag kom på det, jag lyssnade i efterhand. Jag fyller ju faktiskt år i februari. Det kanske är det som räddar min mentala hälsa överhuvudtaget. Liksom. Mm. För att utan det hade det ju inte varit kul.
Har vi pratat om din födelsedag eller ska vi släppa det? Eller ska
om min? Den blir mindre och mindre spännande. Så det behöver vi inte göra. Jag ville bara säga att jag har fyllt år ifall någon undrar.
Ja, grattis. nej men jag kände så här, okej, årets tråkigaste tid. Vad gör man? Jag kollar på alla avsnitt av Downton Abbey. Och de är då en timme långa var. Och det är ungefär 50-någonting avsnitt. Och som du sa, det kommer ju komma en ny Downton Abbey-film också. Och den kommer bli lite uppskjuten. Den skulle komma till mars, men nu kommer den komma först lite senare. Så att den kommer senare, kanske framåt sommaren.
The New Era, eller den nya eran skulle den nya filmen heta, tror jag.
Ja, det blir spännande att se vilka år när den utspelar sig. Men i alla fall, för de som inte har sett Downton Abbey, det är alltså ett kostymdrama som utspelar sig mellan 1912 och 1924 på ett brittiskt slott, kan man ju säga. Hos en överklassfamilj, men man får också lära känna personalen som jobbar för familjen. Och det är visst man kritiserat att den så här romantiserar bilden mellan härskap och tjänstefolk. Ja, ni vet. Men jag tycker den är så himla bra skriven. Och en grej jag verkligen har tänkt jättemycket på, i och med att jag själv är väldigt intresserad av att skriva historisk litteratur eller drama. Min förra, min enda roman som finns att läsa. Men det är ju mitt förra bok och jag har skrivit många böcker men inte alla finns ju att läsa. Men den enda som finns att läsa, Att omfamnat vattenfall, handlar ju också om 20-talet i Paris och New York.
Yeah.
By the way, den boken finns nu på bokrean. Kan
jag titta
igen? Ja, men i alla fall. Så jag är väldigt intresserad av att skriva om historiska event. Min nya bok som jag håller på med nu, som jag hoppas bli klar med inom det här året, handlar också om historia och lite samma tid. Den utspelar sig mellan tidigt 1900-tal, första decennierna av 1900-talet kan man säga, i Sverige. Så jag är också väldigt intresserad av hur man liksom skildrar, hur får man med de här historiska händelserna och försöka förklara för läsaren. Får man utgå då från att läsaren inte är en historienörd och har koll på exakt vilka årtal det hände. Hur får man läsarna hänga med och veta var befinner vi oss och vad händer i världen utan att överdriva det eller att spela över det. Och det tycker jag är så himla bra gjort i Downton Abbey, för de bara okej, nu har vi en säsong som utspelar sig under samtidigt som första världskriget. Jättemånga unga män dör. Kvinnorna börjar arbeta på arbetsmarknaden. hur skildrar vi det här på ett snyggt sätt? Och så gör de det. Alltså man, jag tycker inte det blir övertydligt. Det är på gränsen, men det är ändå inte övertydligt att de säger, ah, hallå, nu ska vi visa genom den här personens utveckling hur kvinnor börjar arbeta.
Mm.
Utan man bara så här kollar och bara, aha, okej, kvinnor börjar arbeta, just det. Så att jag tycker det är så himla... Det är en, för mig som är intresserad av att skriva om det här, så det är så intressant att studera hur de har gjort det för att illustrera då vissa historiska händelser genom till exempel olika figurer eller karaktärer och så. Hur gestaltar man historia genom dramat? Så. Så det har varit en jätteintressant grej för mig att studera. Så att, väldigt inspirerande och jag är så himla imponerad. Jag tycker det är så bra gjort. Alltså.
Det är ju verkligen en setting the scene av Guds nåde.
Ja.
För man vill ju både att den som tittar ska känna sig alldeles självklar där. Alltså att man inte blir, får den här överförklarade manualen liksom. Utan man, ja,
nu
man
är
vill
det krig, det är
precis,
jobbigt. Alltså.
Nej, utan flowet ska liksom, man ska bara åka in i berättelsen. Och det är ju svårt ju mer liksom exotisk ramverket är. Alltså, exakt. Eller hur lite, alltså ju mindre vi vet om tiden eller platsen, desto svårare är det att få den där omedelbara liksom, ja, vara med från början helt enkelt.
Alltså, jag tror man fattar hur svårt det är om man inte har gett sig på att göra det själv. För att grejen är att, alltså, i min förra bok, den var väldigt lättläst och folk tänker bara, ja, det var någonting hon googlade på Wikipedia. Alltså det tog mig 10 år att skriva den här boken.
Ja.
Att skriva sådär enkelt och alla bara, ha, det är klart man förstår det här. Liksom, jaha, flappers, ja. Mm. Alltså, jag har studerat flappers för att kunna förklara det med 2 meningar. Alltså, jag tror att när läsarna tycker att det är lätt att förstå någonting som är till exempel en komplex situation historiskt eller så, då har den som skapat gjort jättemycket research. Och så känner jag jättemycket nu med min bok. Alltså, det är väldigt komplicerade grejer som typ ingen vet så här, historiskt. Hur ska jag få folk att bara tänka, aha, men det här är väl självklart.
Ja, men exakt.
Haka på, liksom. Det är det svåraste av allt. Det lättaste som finns är ju att sitta och redovisa massa fakta. Det kan ju vem som helst, vilken tredjeklassare som helst göra, sitta och forska om någonting och liksom förklara det.
Ja, det men eller hur?
Läsa. Eller titta på då, som Idem Tanabi.
Jag tänker alltid på den här filmen High Fidelity. Kommer du ihåg den?
Ja.
Den är från 2000, så den är ganska länge sedan. Men John Cusack spelar typ en nörd eller en drifter eller sådär. Fast jättecool. Filmen utspelar sig ju i Chicago. Men den är ursprungligen, alltså boken som är skriven av Nick Hornby. Den utspelar sig i London. Men så
ja,
har den liksom... Den behandlar ju lite så här nördig slacker killkultur och utgår ifrån John Cusack-karaktären då och Jack Black som äger en skivbutik.
Mm.
Där de liksom hänger och där filmen utspelar sig. Men det jag hade problem med det var att den skulle liksom vara på en så här supernörd hipstrig nivå. Men alla exempel de tog upp var så här, har du någon Nirvana typ? Eller så här, ja, du vill ha någon raritet från R.E.M. Alltså att det var en så här, det var liksom gjort så mainstream att liksom nördarna som det kanske liksom var riktat åt, eller som det skildrade, det var liksom, det hade noll street cred.
För att det var en urvattnad version av.
Ja, precis. Och det kanske funkar bättre i en bok, jag vet inte. Alltså där vill man ju vara så true som möjligt kanske. Men det, jag fattar ju att det är, man langar ut ett nät liksom med så här, vilka kan vi fånga in i den här storyn? Och då kanske det är liksom att bara då ta upp subpopplattor och så här,
ja, precis,
obskyr indie. Det går inte att göra liksom Hollywoodfilm på.
Nej, det är en Hollywoodifiering av indiekultur.
Ja.
men ja, jag minns, jag jobbade ju i bokaffär i Prag under en period.
Mm-hmm.
Det här var väl typ 2005 ungefär, 2005-2006. Jag flyttade till Prag efter gymnasiet.
Ja.
Ingen vet varför. Jag bara flyttade till Prag för jag bara, men var ska jag bo någonstans? Jag vill spela med mitt band och skriva en bok. Berlin verkar så himla coolt och hippt. Jag vill vara på någon mer obskyr plats. Jag flyttade till Prag. Berlin var för mycket sellout för mig. Så jag tänkte, okej, Prag it is.
Berlin var liksom Hollywood-versionen till ditt Prag.
Exakt. Jag tyckte Berlin var för mycket Hollywood. Det var för coolt. Liksom. Jag ville ha lite mer riktigt så obskyrt indie. Mm. Så jag flyttade till Prag med min dåvarande, ja, vi var fortfarande ihop då, men sen var vi ju goda vänner. Henrik som jag hade band ihop med. Oklahoma Trio finns på Spotify, en lyssnare i månaden. Eller, men då flyttade vi till Prag och så började jag hänga på ett engelsk bokaffär som heter Shakespeare and Sons.
Ja, den finns ju i Paris alltså, också. Eller va?
Nej, den heter Shakespeare and Company. Och den här ja, är då en liksom parafras på det. Den drev sådana här killar som man tyckte var jättegamla. Så de var väl typ i min ålder nu då. Men de var väl såhär som hade startat den här bokaffären. Och jag hängde där jättemycket. Jag var såhär 19-20 typ. Och jag hängde där hela tiden. Och de bara, men du är ju alltid här. Jag satt och drack kaffe och typ läste och skrev mina böcker. Bokprojekt. För hand oftast kan jag tillägga. Man måste stay on brand. Och så satt jag alltid där och skrev och läste och så vidare. Och de bara, men du är ju jämt här. Kan du, du är ju alltid här. Kan du lika gärna börja jobba här? Och jag bara, ja, det skulle jag ju kunna. Så att jag började jobba där och fick då 60 tjeckiska kronor krona i timmen. Vilket var typ så här 20 kronor svenska kronor.
Perfekt.
Så jag hade 20 kronor i timmen. Och jag hade sparat pengar innan den här resan. Genom att jobba på McDonald's i Halmstad. Så jag hade bott i Halmstad en termin och läst historia och pluggat historia på universitetet eller högskolan och bott hos mina föräldrars sommarstuga. Så jag fick bo gratis. Så jag kunde spara mitt CSN och jag kunde också spara mina pengar från att jobba natt på McDonald's. Mm. Så jag hade sparat ihop så här en enorm summa pengar, typ så här 30 000 kronor. Eller vad det var. Alltså 50 kanske.
Det är
kanske.
Ett år i Prag kanske.
Wow. Ja, exakt. Det var ju typ det. Alltså det var jag bara, jag kan leva ett år i Prag och skriva på min debutroman. Ja. Tog 15 år till innan min debutroman släpptes. Men det säger inte det till Ida för 15 år sedan, för hon hade brutit ihop.
Ja, just det. Det är ett specialprogram. Saker du inte får berätta för dig själv för 15 år sedan.
Jag satt och såg framför mig min unga debut. Ja. Jag ska debutera 21 år gammal. Alla kommer med geni förklara mig. Ja. Nej, det gick ju inte så bra precis. Men i alla fall, så jag jobbade i bokaffären i Prag. Och sen då så skulle de apropå, nu tänkte jag prata om Nick Hornby. För det var på Nick Hornbys storhetstid. Alltså det var jättemycket Nick Hornby i bokaffären. Så jag sålde mycket. Mm. Nick Hornby och sådär.
About Life a Boy.
High, popular. Ja, den hade väl kommit då också, ja. I alla fall. Det var mycket sånt här. Och sen efter ett tag i bokaffären så skulle de starta en till location. Och jag, naiv som alltid och godtrogen, lånar ut mina 30 000 till bokaffärens ägare. Jag bara, visst, ni får låna mina pengar. Inga problem. men jag fick pengarna tillbaka. Okay. Det lönade sig. En annan gång blev jag inte lika. En annan gång skulle jag hyra i andra hand, eller skulle ta över en lägenhet, och då blev vi lurade. Så kom polisen efter så här en vecka. De bara, hej, vad håller ni på med? Varför har ni inte betalt räkningarna? Bla, bla, bla. Vi bara, vem är ni? De bara, vem är du? Så kom landlorden och bara, vem är ni? Och vi bara, vi har hyrt den här lägenheten. De bara, nej, det gör det inte. Han som hyr den har försvunnit. Och vi har betalt så 2 månader i förskott. Ja, men vi utkastade. Men i alla fall, då sa mina bokaffärpersoner, startade ju en ny bokaffär då, nära Karlsbron, ni vet, som har varit, ni som varit i Prag vet, Karlsbron, det är så här turistattraktion.
Just
då fick jag börja jobba där. De bara, vill du börja jobba där? Jag bara, visst, absolut. Och då jobbade jag där under en period, jag tror det kanske var ett halvår eller någonting, eller ett år. Och då var det människor som kom in väldigt ofta som inte pratade engelska, och det var ju en engelsk bokaffär. Och det förekommer väldigt mycket snatterier i bland turister och sådär. Jag märkte då så att de här människorna kom in väldigt ofta och var så här, pratade inte engelska och ville gå in och typ så här, i våra obskyra så här, judiska historiasamlingar typ. Så jag bara, varför är de in i det här inre rummet? Så jag började följa efter lite. Jag bara, vad händer? Ni pratar inte engelska, varför köper du engelska böcker? Men då visade det sig att de systematiskt hade ju satt igång en process att stjäla böcker. Så jag så jagade en tjuv liksom, genom gatorna av Prag. Och, sen upptäckte vi att en annan bokaffär hade ju alla våra böcker. Så de hade sålt det till en annan bokaffär. Så det fanns ju kul att hitta. Men det där var mina äventyr i Prags bokaffär. Jag vet inte hur jag hamnade här, men det var ju någonting med Cornby i alla fall.
Ja,
tack för mig. Det här var dagens ämne. Ja, Men alltså, jag bodde ju i Prag typ 2,5 år totalt, vilket är så himla konstigt. Typ så här, jag bodde i Prag 2,5 år, och folk bara, va? Varför gjorde du det?
Du använde din kropp som en vässel bara. Kan väl vara lite här, lite där.
Ja, jag kan inte riktigt svara på varför, men ja, det var ju under den perioden som jag började jobba som modell också, sen så flyttade jag ut till Kina, men det är också en annan historia, så jag bodde ju i, så
att, to be continued.
Det får jag ta en annan gång på det, men jag sa bara, vill du flytta till Kina? Jag bara, eller de vill flytta till Shanghai. Jag bara, var ligger Shanghai? Jag visste inte, men jag tackade ja. Och sen så flyttade jag till Shanghai 2006 eller 7 eller vad fan det var.
Alltså jag blir så himla peppad av den här. Man kanske ska liksom starta varje projekt med en sån här, det här kändes som att liksom göra en sån här uppvärmningsövning. Alla mina sinnen blev så här supertända nu, för jag har bara varit hemma och vabbat och typ hållit mig inne från stormen den här veckan. Jag har inte kunnat göra någonting kreativt överhuvudtaget, men det här fick mig att liksom så här, åh gud, nu vill jag prata. Det här är en jättebra liksom världsbild som jag kan måla på.
Jag la grunden.
Ja.
Nu får du komma för Nissa. Nej, ja. Men alltså, konstiga äventyr man har varit med om. Alltså, ibland, ja. Jag var på ett event förra veckan med min kille, så här influencer-event, och så pratade jag med en massa folk, så bara så här, en var så här, Sveriges största YouTuber, jag har såklart aldrig hört talas om vem hon är. Och en annan var influencer, så här, flera hundratusen följare, jag har ingen aning om vem hon är. Jättegulliga tjejer, alltså. Vi satt och pratade och käkade middag, och jag bara, de bara, vad gör du? Jag bara, men hon är författare liksom. De bara, okej. Okay. Alltså. Folk blir lite imponerade. Det är exakt vad alla säger till mig. Men liksom så här, ja, visst, folk blir ju, på ett sätt blir de imponerade, på ett sätt blir de lite så här, tycker de lite synd om mig. Alltså det är lite så här, det är dubbelt liksom. Bara.
Särskilt 19-åringar med egna YouTube-kanaler. Bara, stackars. Har du ingen dator?
Har du hört talas om datorer, teknik, mobiltelefon? Oh god. Nej, men alltså, det är lite så allmän reaktion, märker jag. Att folk blir så här imponerade. Man bara, jag författar. De bara, oh, wow, du är smart liksom. Men också så här, åh nej, vad synd om det här. Inga pengar.
Beklagar.
Det är liksom väldigt dubbel. Ja. Ah, grattis! Kul att vara smart, men...
Ja. Jag beundrar dig att du överlever.
Jag beundrar din stamina. Ja. Ah, nej, så att, ja. Men då fick jag liksom någon så här, jag vet inte vad som kom i mig, men till slut så var det någon som bara, nämnde typ så här, att jag har jobbat som modell. Jag bara, jag jobbade som modell en period, och så började berätta lite om det här, hur det började. Alltså det var bara, det kom lite så här, det var lite så här Kina och så, bla bla bla. Hur den mobiltelefonreklam som typ, jag höll på att dö och så här. Ja, berättade lite stories liksom. Och sen så sa jag lite snabbt sådär, sen bodde jag i Berlin i 2,5 år, och sen bodde jag där, och så bodde jag i Paris. Så var det en jättesnabb version. Och folk blir lite så här, oj. Och jag glömmer ju bort att jag pratar typ inte så ofta om det här. Alltså det är ju ingenting som jag
nej.
Tar upp i min vardag. Jag har ju levt ett helt sjukt liv. Alltså jag tycker att jag är Sveriges mest intressanta person.
Ja.
Inget snack.
Nej. Jag har inte träffat min egen motsvarighet en enda gång.
Men ingen jävel bryr sig, så att säga. Ja, jag sitter här och är intressant, och alla är totalt ointresserade. Så att man får väl bara säga, jag får väl leva på mitt kulturella rapkapital i min tystnad. Ingen behöver veta att jag sitter där och knaprar på den.
Ja.
Kanske någon gång i framtiden, när man är så 60-70 år, då kanske folk börjar inse, shit, Ida, hon var ju fan skitcool. Varför brydde vi oss inte om henne?
Ja, men som skapare behöver man ju sin egen bubbla. Och så det gäller ju bara att man liksom letar upp den på något vis. Alltså där man måste ju bygga bubblan efter att man kan tycka att man är bäst, liksom. I den bubblan.
Ja, men vem annars kommer tycka det? Ingen annan kommer tycka det, liksom.
Nej, men det är så fascinerande. Det var ju ett band på Mello nu som hette Tribe Blue Quest, Tribe Called Quest.
Ja! Nej, jag vet inte. Alltså jag älskar.
Nej, men det var ju en fantastisk bubbla. Alltså de bodde ju med varann i ett torp någonstans i en skog. Och var lite så här,
det låg typ utanför Lindesberg, tror jag, något sånt där.
Underbart. Och var lite så här, lite queera kanske. Alltså de ska ju inte använda det ordet ens. Men de gjorde exakt vad fan de ville. Och var ju som en så här trehövdad hjärna. Eller en bubbla. Som, där de var liksom det bästa som går att göra i hela universum.
Det och de liksom, gå ut och kolla, åka pulka ibland ihop.
Ja. Och de var ju lika, exakt, de var lika övertygade som Beatles. Och Beatles var ju inte mer än sin egen bubbla egentligen heller. Alltså det, man måste ha sin egen bubbla. Men det, jag sympatiserar med dem. Dels så var de ganska bra.
Ja.
Det, ja, det var tråkigt att så här, Hives och ABBA, nej, nej, nej. Ni förstår inte vad ni låter som. Ni låter som The Strokes. Och Arctic Monkeys. Det är så, alltså, de har liksom inte ens koll på sin egen bakgrund. Eller så här, de har liksom influerat så många varv att de tror det de gör är en ny mix. men det är skitsamma.
Nu ska vi inte underskatta dem. De kanske, bara ville hollywoodifiera sina referenser så att mellopubliken skulle förstå. Vi ger dem det benefit of the doubt.
Skandal. Men jag kan verkligen se en så här trång rockklubb i Västerås med 100 kids som aldrig har varit med om någonting bättre i hela sitt liv. Shaka loss till dem där. Ja.
Nej, alltså, jag är jätteglad att ta upp det här, för jag kände verkligen så här, jag kände igen mig så mycket i dem. Jag bara så här, det här var jag när jag var 20 typ.
Ja.
Så kände jag. Att det här totala tron på att man bara, jag gör min egen grej, jag skiter i. Jag älskade verkligen deras inställning, och hur de hamnade i Melodifestivalen har jag ingen aning, men jag respekterar deras väg. Ja. Och alltså, just det här liksom helt, vi lever i vår bubbla, vi gör vår egen grej, vi skapar vårt eget universum. Det är så man måste göra. Alltså, det blir ju så himla farligt om man bara ska haka på. Det är därför jag också har varit så skeptisk om att gå och skriva skolor och sånt. För jag ser ju hur påverkad man blir. Så vi pratade om i förra avsnittet, alltså att det finns eget sound i en sån där. Man liksom, då blir man lite ängslig. Kanske, nu jag pratar med mig själv. Jag hade nog blivit lite ängslig så här, och jag vill få bekräftelse av den här rätta läraren eller rätta klasskompisen eller bla bla bla. Jag har alltid bara kört min egen grej, och sen har jag det inte gått särskilt bra än. Men någon gång kanske man så här, folk bara, oj, Ida gör sin egen grej, vad coolt. Typ. Istället för att bara, jaha, Ida är som alla andra som gör det här i Sverige.
Ja, men visst.
Så att jag tror man får liksom bara, man får tänka long game med det där. Och jag, real knows real. Jag respekterar de här killarna, eller vad de nu identifierar sig som, personerna. Fan, kör jag en grej. Vad heter de nu än?
A Tribe Called Blue Quest. Nej, men de heter något med tribe. Death Tribe.
Tribe Called Quest
Super
Blue.
Tribe. Tribe Friday. Tribe Friday.
Just det, Tribe. Ja.
Ja. Men jag tänker ändå så här, det är roligt att de kan göra så här internationell garage pop i en liten stuga. Det är ju verkligen en så här, det är ju en grej som där bubblan är förändrad mot från din och min generation. Jag tänkte så här, när man hade ett sånt där band när jag växte upp, då skulle man så här flytta till först Stockholm, sen London och sen kanske LA för att överhuvudtaget liksom existera. Men, och på samma sätt så träffar de här yngre influenserna dig som har så här, ja, du bott i Berlin och Prag och New York och Shanghai, varför då? Eller så här, du kan ju göra allt här, typ. Alltså,
du kunde skaffa ett internet. Jag hade inte ens internet, alltså vilken jävla loser man var.
Ja, nej men apropå den liksom livserfarenheten så ligger ju den inte alls i att så här, ut i världen och hitta sig själv på samma sätt. Längre, tror jag.
Nej, man ska ut på cyberspace.
Ja, och att det är så här, man kan hitta alla rötter man behöver där. I så här musik eller kulturella erfarenheter eller så. Jag säger inte att det skulle funka för mig. Men jag tror att det här att liksom spendera några år i, det kan vara Glasgow eller London eller du vet, så här, utbyte, Indien. Det är, jag vet inte om det är på kartan lika mycket nu.
Gud, jag sitter här och funderar. Väldigt intressant. Alltså, en grej jag funderar mycket på är ju just, jag satt faktiskt funderar på det här om dagen. Jag satt och läste igenom ett dokument jag skrev, en bok eller ett utkast till en bok som jag skrev i Los Angeles när jag bodde där, som handlade, som var så här själv autobiograf. Alltså, det var mer som memoir kan man säga. Som handlade lite om Me Too och mina upplevelser och sådär. Och mitt liv i Los Angeles liksom. Och jag kände så, vad det värt det? Alltså, alla de här åren, jag har bott 13 år utomlands. Var det ens värt det liksom? Varför gjorde jag det här? Alltså,
vem har lurat
det enda som
mig?
Var ja, men alltså, så jag känner så här, oj, vad hände egentligen? För att jag tänkte då någonstans att jag skulle skapa så här, nya möjligheter, nya tankar, mina tankar, nya idéer, och jag kanske skulle få nya kontaktnät, och det också hjälpt mig att hålla mig hålla upp andra dörrar kanske när man befinner sig i Sverige, så är det så, här finns det en sak som är bra och en sak som är där och en sak som är rätt liksom, eller få saker som är rätt, men är du ute i världen så finns det så mycket svar och då blir man lite mer, hittar sin egna väg liksom. Så för mig har det varit sådana tankar, men nu känner jag, sitter jag här ändå halvt deprimerad i Värnamo liksom. Var det någon mening i allt det där? För att har jag ändå hamnat där jag började? Ingenting har ju hänt ändå. Alltså jag har ju slitit ut med att släpa på resväskor i hela jävla världen. Så här, varför gjorde jag det?
Nej, men det där är så intressant. För att man måste ju liksom sätta ihop en palett för sig själv. Och det kan ju verkligen vara genom att besöka en massa platser och bo på olika ställen. Men det kan ju också vara att skaffa 5G liksom. Men det är intressant, för det tar oss in på dagens culture that I desperately need in my life.
Your life.
För att det där kan ju också göra att det blir svårare och svårare att uppehålla scener. Och det har vi varit lite inne på tidigare också, att så här, Stockholm har ingen scen. För att här blir alla nationella idoler. Och liksom uttrycker sig inte via så här lokala... Alltså man går inte på klubb och ser... nästa stora stjärna, utan de hittar man på YouTube och internet liksom. Jag nåddes av nyheten, eller jag informerades om på NME, den engelska musiksajten, tidigare tidning, kanske fortfarande tidning. Där stod det om tragiska bortgången av Jamal Edwards, som jag inte kände till. Men det var liksom, känner du till honom?
Ingen aning, nej.
Han var bara 31 år gammal och det verkar, man vet inte liksom varför han gick bort. Men han har varit en så här supermusikentreprenör de senaste decennierna. Han startade någonting för typ 20 år sedan, en YouTube-kanal som hette SBTV, och SB står för Smoky Bars. Och han var liksom... han var först med att springa ut och filma så här tidiga grime-artister i norra London. Det var så en jättestark så här underground-scen där med så här Dizzy Rascal och liksom den typen av artister. Den engelska rappen som verkligen var så här dold då. Och så liksom så drog han ut och filmade dem när de körde när de liksom freestylade och körde sin grej, och så la han upp det på en YouTube-kanal och var väldigt tidig med det liksom, början av 2000-talet, 2006 började han lägga upp det, och så växte det mer och mer och mer, och så började folk komma till honom, och så blev det liksom en så här, han verkligen dammsög subkultur i London och fick upp det till ytan, och nu är det liksom den största genren som finns i England. Alltså så som hiphop är överallt liksom. Från förra veckans Super Bowl mellanakt med Dre och grabbarna till så här svensk gangsta rap och hiphop, som den blir liksom den största genren överallt, för att den kommer från liksom publiken själv, kan man säga på något vis. Alltså den är ju en så här kommunikatör liksom direkt från arenan som ungdomar liksom befinner sig på. Så det är verkligen
deras voice. Ja, det finns ju så nära vid det liksom. Att det, är så, det här är nu. Typ.
Ja, precis. Och han var så här den första som lyfte Ed Sheeran till exempel också.
Oj.
Så att han har verkligen lyft så här svinstora...
Förlåt, jag fattar inte riktigt. Vad är det han lyfte med? Han filmade dem, eller jag fattar inte riktigt.
Hans YouTube-kanal blev så stor. Alltså
ja,
han
det är det
samlade...
YouTube som är.
Ja, okay. Exakt. Han gjorde liksom ett professionellt grepp, eller professionellt, men han gjorde ett liksom ambitiöst grepp på att dokumentera allt som hände runt omkring honom. Så att han var liksom ute varje dag hela tiden och filmade nya artister.
Okej. Okay.
Och sen så liksom samlade han det, och nu är det en liksom stor, stor institution, och han har liksom ingått i program som så här... engelska drottningen har launchat, att man liksom ska lyfta ungdomskultur, och han har fått medaljer och liksom hela balunsen. Och det är jättefint och det är jättetragiskt att liksom få ny som en människa på det här
sättet. Han dog?
31.
Oh shit alltså.
Ja.
Oj.
Så att en sån här superikon som jag inte riktigt fattat har funnits. Men då är det också sådär att liksom, ja men nu är internet, det hade ju verkligen sin tid. Det här liksom att såhär breaka en scen på YouTube. Nu är det liksom svårt, nu kan ju alla breaka sin scen hela tiden via sociala medier.
Han behövde först gå ut i världen och filma. Nu kommer folk bara filma folk bara direkt utan att behöva gå ut, utan att behöva gå till en bar.
Och då, då behöver de inte vara i jävla Camden, utan då kan de ju göra det liksom var som helst. Mm. Jag kan göra det om jag vill bli Grimes-artist. Jag ska bara lära mig rappa coolt. Men
jag tror du behöver lära dig lite mer. Ja. Du behöver några fler attribut. Men okay.
Ja. Nej, men det it's a thing. Och jag vet inte om det är... Det är väldigt intressant. Alltså, det är såklart att det bästa kommer fram då. Men jag vet inte om det är liksom ett koncentrat som en så här lokal scen kan vara på samma sätt. Jag vet inte.
Men nu kommer en intressant fråga som jag lite tänkte komma in på innan jag tappade tråden. Men det här tycker jag är ständiga frågan. Okej, visst, allt information finns på internet och så vidare. Mm. Inte allmän mycket. Men det händer ju något speciellt när man är i samma rum som någon. Det har vi ju sett nu under pandemin. Så här, att man gör saker, till exempel videostreamat. Det är ju inte samma sak som man är i det här rummet med människor. Det uppstår så många små mikromöten med människor. Det uppstår en känsla, en gemenskap.
Ja, verkligen.
Samtal. Jag vet inte. Det bara händer så många grejer. Och det går inte riktigt att ersätta det med en platt skärm på det sättet. Och sen finns det också någonting, ett element som är väldigt svårt, för det är så svårt greppbart, för det är inte mätbart, och vi är ju så fokuserade och besatta på det mätbara i hela vår kultur. Alltså det är ju då att samhället handlar om att mäta och liksom kvantifiera grejer. Men vad händer av att uppleva någonting, att vara i ett rum? Alltså hur påverkar det oss på ett djupare plan? Till exempel, jag skulle kunna låna hem en bok från Kungliga biblioteket och sätta mig hemma och läsa den boken. Eller sitter jag och läser boken på Kungliga biblioteket. För mig är det två helt olika upplevelser. Ja. Det är exakt samma bok. Men det går inte att jämföra upplevelsen. Jag blir inspirerad på ett annat sätt när jag är på Kungliga biblioteket. Eller sitter hemma i mitt vardagsrum. Ja. Och det är ju det här som jag inte riktigt kan förklara. För det går inte att mäta och förklara med språket som vi har. Det kanske man kan försöka, det finns väl olika så här, sociologi eller etnologi, så här. Man kan försöka ringa in det, men det är ju någonting liksom bortomför språket, något ogreppbart, någonting liksom eteriskt med det här. Och det är ju där det intressanta kommer in, så här. Kan man ha en musikscen som bara finns online, eller behöver man träffas i det här rummet? Och
om en sous-vide är på väg till dig för att du hörde en kollega prata om det, och du råkade ljuga om att du också hade en, och att den var så himla bra, att maten blev så otroligt god, och innan du visste ordet av hade du bjudit hem kollegan på middag nästa helg, för att du sålt in din lågtempererade stek så bra att du var tvungen att beställa en på nätet fort som attan. Och ja, då finns det i alla fall flera smarta sätt att beställa hem din sous vide på, som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice där alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Wow, jag såg det här bandet live och jag träffade mina kompisar där och vi pratade om det här och det var svettigt och jag ville... minnet kommer ju inte kännas likadant. Alltså minnet av den upplevelsen är ju förankrad i alla sinnen och kommer alltid sig kvar jämfört med någon spelning man såg streamad. Och det där tycker jag är intressant, och jag tycker att det har vi verkligen lärt oss nu under pandemin. Alltså just det här förankringen i rummet, hur det händer någonting när saker blir på riktigt. Typ.
Mm.
Ja. Alltså jag träffade en tjej ute för ett tag sedan som träffat en gång förut också. Hon lyssnar på podden. Hon bara, jag älskar podden och jag lyssnar på den varje gång den släpps och så vidare. Och jag blir så himla glad att träffa henne. Jag vet i teorin att det finns flera hundra människor som lyssnar på podden.
Mm.
Som hon gör. Alltså hon är inte den enda. Men hon är den enda jag träffat in the wild. Som jag alltså inte känner. Alltså, som jag inte kände sen tidigare. Utom som poddlyssnare.
Ja.
Och för mig är liksom så här. Hon är bara wow. Jag har en poddlyssnare. Liksom,
shit, ja, jag kan också bli svinförvånad.
Ja. Och det är ju bara. Jag vet ju i teorin att det finns jättemånga som henne. Eller det, siffrorna säger ju det. Men när man träffar den i verkligheten så blir det ju så otroligt starkt. Och det är ju det här som är svårt att liksom förklara.
Ja. Verkligen. Ja, men vi jobbar ju mot att liksom träffas live med våra lyssnare. Jag vill ju också, jag lyssnar på en podcastkille som heter Colin Moriarty, som jag kanske har nämnt. Men som bor i USA och är så här, tv-spelsjournalist.
Aha.
Han har jobbat på så här, jättestora sajter och sen jobbat sig neråt tills han har en total independent kanal liksom. Och nu är han störst i hela världen på PlayStation podcasts. Och han har ett helt roster liksom med massa content. Men han sa i något sammanhang att han vill liksom vara sin publiks röst utåt. Alltså han talar inte till publik, utan han är liksom en av publiken. Han och publiken liksom identifierar sig med varandra så starkt att liksom han blir deras röst. Och liksom, det är en jävligt fin grej.
Han blir språkrör liksom. Mm.
Exakt, och lite så, det är ju hiphop-grejen. Det är ju hela hiphop-grejen också.
Mm.
Och liksom hela den här att bygga
att
sin
rapparen
egen...
Att rapparen är röst för hela sitt community.
Ja, precis. Mm. Och det behöver ju inte bara vara liksom så att man rappar om samhällsproblem. Eller liksom det som... jag ser oftast liksom associera med det, utan det handlar ju också liksom om ett språk och en så här respekt för medmänniskor eller liksom, det kan ju handla om vad som helst, men kultur blir verkligen så här mest bestående och bra om den utgår från en scen, oavsett om den liksom skapas på nätet eller vad det är. Jag ser liksom verkligen den här podcasten som, den har ju verkligen, den är ju helt independent och har ju ingen plattform som den skickas ut via. Så att det finns ju ingen liksom stor Big Brother som säger åt folk så här, lyssna på den här podden. För vi har ju inte de medlen, utan alla hittar den liksom genom sin egen smak eller en kompis smak. Och jag påverkas jättemycket av så här kommentarer som folk ger på stan eller i vänskapskretsar eller så här. Jag tycker det är jättekul när folk så här vill diskutera det som du och jag har tagit upp. För då liksom tar man med sig det in och liksom så här, jag började tänka annorlunda så här, av det.
Mm.
Men vi vill ju verkligen liksom kliva ut i att träffa folk. Det skulle verkligen vara ett jätteroligt nästa steg. Och jag bjöd ju in dig till vår Facebook-sida nu, Ida. Så att jag hoppas du kommer tacka ja till att vara med på den.
Fattar hur man gör.
Jag kanske belönar dig med en administrationsplats.
Yes.
Men vi fick ju uppåt 100 medlemmar där, bara på studs.
Vad kul!
Ja, så att där kan det komma mer liksom events och sånt där som vi samlar ihop folk till. Det är ett
gilla bra forum vår sida för det. Och tipsa andra om att jag vet inte, antingen gilla sina eller lyssna på podden, jag vet inte.
Så som folk gör nu för tiden.
Ja. Det är ju så folk lyssnar. De lyssnar ju på sina vänner, så är det ju. Men alltså, en grej som jag har tänkt mycket på som är intressant också är att nu, jag tror ju fortfarande att Instagram är på väg ner. Jag vet att det finns ingenting som förklarar det här. Jag bara känner på mig. Instagram, it's over. Och jag, som jag förklarat tidigare i podden för de som inte har hört det, men alltså då är jag lite nyfiken, för det finns ju väldigt många så här folk som har blivit väldigt stora på Instagram. Det har ju funnits en tid när man kunde verkligen bli känd på Instagram. Man samlar ihop liksom så här 20 eller 50 eller 100 000 följare och så är man plötsligt kändis liksom, genom sitt Instagram-konto som egentligen bara är text och bilder. Och det har ju hänt egentligen bara sen kanske 2014 eller så. Det har ju inte pågått jättelänge, det är ju ganska kort tid som det har hänt. Jag skulle säga att Instagrams storhetstid kanske var 2014 till 2020 eller något sånt där. Alltså, ja. Det är,
ja, då var det lättast att liksom monetisa som kreatör.
Ja, och växa. Ja. Det går ju typ väldigt svårt att, det är svårare att växa nu, mm, i hur det ser ut med algoritmer och så. Men då har jag tänkt mycket på, vad händer med alla de här? För jag scrollar lite på Instagram, jag blir så uttråkad nästan direkt. Jag bara, det, mm, finns det så ingenting som jag tycker är kul eller spännande eller intressant. Och jag jämfört med kanske för 3-4 år sedan så kunde jag tycka det var så kul att kolla. Jag kunde kolla hur, ja, mycket som helst. Jag bara, wow, det var så mycket intressanta saker. Jag lärde mig grejer. Det var så mycket som helst att utforska och upptäcka. Och nu var det som att, aha, ja, det är människor som jag har följt. Jag ser liksom ingenting nytt eller intressant.
Nej.
Alltså no offense mot dem jag känner, det är inte så, det är kul att se vad de gör, men det är ju sällan jag känner såhär, oh wow, det här visste jag inte om världen eller så. Det känns som att den explosionen har lite dalat, i alla fall i min värld eller mitt community, så har det hänt. Och då är jag lite nyfiken på, vad händer med alla de här jättestora sajterna som nu känns som liksom shipwrecks? Eller inte shipwrecks, men de känns som så här tomma färjor som flyter runt på Atlanten. Liksom. De här stora 100,000-tals kontorna som var lite så movement. Liksom, ja. Som en gång i tiden hade jättemycket engagemang och nu får de så här 100 likes fast de har 30,000 följare.
Ja, men det är intressant, men det finns ju fortfarande för mycket pengar i det. Alltså det är för många annonsörer och liksom annonsförsäljare som beror på Instagram. Så jag tror det är så många som vill att det ska gå bra. Att det kommer nog liksom andas på lite på syrgas. Men ett sånt där tecken på att de är medvetna om problemet är att de släppte ju loss länkarna till alla i höstas.
I slutet av hösten. Ja, så det var.
Jo, men tidigare så var det ju bara så här verifierade Instagram-användare och användare med fler än 10 000 followers som kunde länka i sin stories till exempel. När det stod så här, swipe up for more info eller sånt.
Just det.
Men nu kan man ju lägga in en länk liksom bara som en tagg i bilden på stories.
Det är så det har gått till.
Ja, så det är ett populistiskt grepp av dem. Och det gör ju de stora kontorna lite mindre värda, liksom, ur annonseringssynpunkt och så vidare.
Mm.
Eller åtråvärda.
För alltså, det jag tänkte på är så här, de här stora då, rörelserna eller så här, kanske folk som tycker någonting som har startat en sida med många följare eller så här, folk som har aktivism eller engagemang. Och när de inte är förankrade i verkligheten utan det bara är liksom folk som har likat en sida. Det är ju liksom en helt annat engagemang där än om man faktiskt väljer att gå på en spelning. Då har du ju verkligen, du vill verkligen gå på den här spelningen. Alltså det är en helt annat typ av engagemang än att klicka like på någon sida eller klicka att man följer någons Instagram. Liksom. Det är ju inte alls samma. Så att, det ska bli intressant att se om nu det som jag tror att Instagram håller på att liksom tappa lite. Vad händer, alltså, det kanske det visar sig lite så här att det är inte de som har många höga siffror kanske inte har engagemanget som de som har faktiskt riktigt engagemang.
Nej, verkligen. Ja.
Alltså ett band som kanske har 300 följare men de 300 personerna kommer på varje spelning. Ett band som har 3000 följare men 10 personer kommer på deras spelningar. Mm. Det är ju liksom, det blir som en sagt stresstest för hur sant det här förankringen är i verkligheten av då den här internet grandiosa uppfluffningen typ. Så det skulle bli kul att se tycker jag. Nu när världen återgår kanske lite mer till vanligt också att se liksom hur översätts det här i verkligheten.
Ja, men det är alltid en fara med såna där siffror och alla sociala medier är ju så här överkvantifierade. Så att man blir ju misstänksam. Så här, varför har du 100,000 followers men får 40 likes? Liksom? Eller så här, Spotify, de kör ju så här, de har ju någonting som heter att de liksom största banden blir numrerade efter deras så här, storhet på Spotify. Så den största är så här, Justin Bieber, typ. Number one artist in the world. Och så här, roligt exempel är att så här, Beatles är number 97th artist in the world. Så att de har alltid ridit på att så här, vi är världens största band, vi kommer alltid vara det. Vi är de bästa. Liksom. Men nu är de 97:e rent så här, siffermässigt. Men en som varken är på Facebook, Instagram eller Twitter har ju startat ett eget socialt medie på sistone en plattform som heter Truth Social. Nämligen Donald Trump.
Jaha, jag blev skittaggad. Ja, men det var inte
jag
det.
Vet. Tips till dig som har liksom sökt det nya sociala mediet.
Nej, men det... Jag sökte nya.
Nej, men det...
Jag och Trump. Ja. Jag och Trump och Kanye. Det är fan i alla tvillingar också kan jag tillägga.
Ja, men du kanske ska starta ett eget bara. Ida, där bara du finns.
Ida, jag är som Tom. Jag blir som Tom i MySpace, ni vet. Ja,
exakt, den totala echo chambern liksom.
Ja.
Man behöver inte ens uppkoppling. Det är bara liksom kliva in i ett bås som ekar.
Det jag ska be min brorsa, han jobbar med sån här journalutveckling och sånt. Data. Jag bara, ursäkta, Oskar, kan du hjälpa mig bygga sociala medier? Ida Zuckerberg.
Gud vad roligt att du var inne på att prata om 20-talets Paris och din bok som utspelar sig där och sådär. För jag har nämligen varit på en asfet utställning. Våren är ju utställningsperioden, museiperioden, som jag bekräftade i förra. Den här helgen, gångna helgen i söndags, så var jag ute på Millesgården.
Åh, Sveriges vackraste plats.
Ja, exakt. Och kollade deras nya foto att utställning med fotokonstnären Madame Dora. Eller Madame Dora. Ja. Har du varit där?
Så avundsjuk. Nej, jag vill jättegärna gå på det. Alltså. Ja, gud, det verkar så fint.
Fantastiskt. Ja, men den här utställningen. Alltså hon är ju, för de som inte vet. Jag hade ju ingen aning. Men hon var liksom en så här societetsfotograf i Wien och Paris. I början av seklet 1900-talet fram till liksom 30-talet. Och hade verkligen, alltså fångade så jäkla många av de här stjärnorna. Picasso och superkändisar från den tiden som Maurice Chevalier och Tati och så liksom kabaréfotograf Josephine Baker, och det vittnar verkligen om en så här svunnen tid, för att sen så bröts ju allt där upp såklart. Hon och nästan, alltså en stor andel av de här stjärnorna hade ju liksom judisk bakgrund eller börd och flydde nazismen helt enkelt. Så att det både Wien och Paris var ju liksom så här no-go-zoner för jättemånga av den tidens liksom kreatörer och konstnärer. Och hon själv flydde till södra Frankrike och var med om en bilolycka som hon dog i sviten av några år senare. Så att det var liksom, det är verkligen, man går runt där på den här utställningen och får se en tid som hade kunnat byggas vidare på ett helt annat sätt. Mm. Som liksom inte, verkligen inte finns längre. Men det var liksom, det markerade ju liksom det här Roaring Twenties-begreppet där allt var möjligt och att det var en jävla nystart efter första världskriget och liksom flapperkulturen och så vidare. Och liksom att det fick ett så abrupt slut i och med nazismen och andra världskriget, det är ju så jävla tragiskt liksom. Jag är lite så här resident DJ där på Millesgården. Jag brukar ju spela på deras vernissage. Det var ju bland annat där du och jag gjorde det var där du och jag, kulturbarnen, gjorde vårt första liksom public appearance när du stod bakom DJ-båset med din kille och hängde.
Drack vin.
Ja. Det är ack så behövligt.
Hang around groupie.
Ja. Men den här gången så kunde jag inte vara DJ för att det var liksom precis i slutet av restriktionerna. Så de fick på ett tidigare stadium ställa in sin vernissage. Men jag gjorde en härlig playlist åt dem. För det brukar jag liksom, när jag DJar på museer och sånt där, vilket jag faktiskt gör oftare än man kan tro, så är ju det liksom ett så här researcharbete i att så här, vad skulle man kunna tänka sig att den här konstnären befann sig i för musikmiljö liksom. Eller vad tyckte han eller hon om, och vilka är de avporträtterade heta musikerna på bilderna och sådär. Så att det här forskade jag liksom också till, och den här scenen var ju väldigt, även där så är det liksom musik som var så här bannlyst sen i Europa länge, alltså den här liksom Schönberg så här klassiska judiska kompositörer som Schönberg och Mahler och liksom det som var hot på den tiden.
Mm.
Så här, den tidens stora kompositören. Det var lite så som jag så här, samlade ihop allt. Och så hade de en liten, de hade en liten önskelista så här, med lite olika. Och så kollade jag där och så kollade jag Spotify. Och det är verkligen en grej som Spotify är fantastiskt på. Att man kan hitta allting där. De har ett superstort bibliotek av liksom gammal, gammal musik. Stenkakemusik och så här public domain-musik. Okay. Alltså sånt som liksom fanns förr i tiden. Men så var det ett namn som jag så här gick bet på. De hade önskat någonting från så här komponisten och violinisten Alma Rose. Som jag så här, det känner jag inte till. Men så började jag googla och så här, som sagt, det fanns ingenting på Spotify. Det var helt blankt. Men då det skulle vara så här, den tidens största violinist. Så här, jobbade i Wien och Paris och Amsterdam. Så här, fan vad konstigt. Och henne så här, hon var systerdotter till Gustav Mahler som är så här jättegigant bland så här klassiska komponister och så där. Men så forskade jag vidare och såg att så här, efter Wien så började de jobba i Paris för att de började förfölja judar i Wien. Och sen så började de sedermera göra det i Paris. Och då flyttade hon till Amsterdam. Och sen när hon skulle fly därifrån på 40-talet, då blev hon tillfångatagen av Gestapo. Och blev förflyttad till Auschwitz. Men och då tecknade upp sig ett fantastiskt människoöde. För att hon går in där i liksom samma attityd. Att hon är så här, jag är världens, jag tillhör det absoluta toppskiktet av så här klassisk musik. Och jag är världens främsta violinist och jag kommer inte kompromissa med det. Så hon liksom fortsätter spela musik där.
Auschwitz?
Ja. Och det här får någon så här, hon jobbar i så här kvinnokampet typ. Där bara kvinnor får jobba. Och det här plockas upp av så här den kvinnliga fångvaktaren som så här precis har blivit lite sotis på att herrlägret får ha en liten orkester som spelar. Så att hon börjar så här bygga, hon och den här Alma Rose då börjar liksom bygga upp en orkester i kvinnoläget i Auschwitz. Och det, då tar de så här, då hittar de liksom, de hittar så här förskolelärarinnor som kanske har lite kunskap inom musik, så här hobbymusiker och sätter ihop en orkester på 48 kvinnor som liksom blir så här extremt värdefulla för att de liksom ingjuter hopp i arbetarna, i liksom i vården där, i liksom alla situationer som är svåra. De till och med liksom spelar i snön har man förstått på så här, när man har hittat instrumenten sen och liksom analyserat fuktskador och sånt. Och liksom hon driver dem här och drillar dem till att bli en liksom fantastisk orkester. Som spelar natt och dag liksom i alla situationer. Oj. Där. Och sen så blir hon sjuk och går bort. Men hon har liksom räddat alla kvinnorna i den här orkestern. Så de går vidare sen. De överlever och blir liksom så här hovmusiker i olika orkestrar. I Tyskland. Oj. Och Israel och sen så här. Så att hon...
Men hon dog innan Auschwitz blev befriat, eller?
Ja, precis. Men hon var något helt unikt i att så här... Alltså de här orkestrarna används ju på fruktansvärda sätt också. Det är ju liksom bara för att peppa arbetskraften. Så det är ju inte som att såhär... Men det är till och med så att såhär, de försökte rädda hennes liv när hon blev sjuk. Och det har ju liksom ingen hört talas om tidigare.
Alltså du menar att nazisterna försökte rädda hennes liv?
Ja, till och med Mengele som var liksom den fruktade dödsängen är hans smeknamn. Han försökte rädda henne med hela sin förmåga för att han insåg att så här, vi har något här liksom. Men så att det bröt igenom på något sätt som, alltså jag blev helt paff. Men då är det ju också så att det liksom finns inga inspelningar med henne. Hon är liksom...
Nej, det är klart.
Hennes konst är erased, men hennes konst gjorde att hon är liksom ett namn i historien ändå. För att hon liksom har liksom... Wow. Ja. Och det, jag kollade förra året så släpptes det faktiskt en så här historisk roman. Är det 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 heter? När det är liksom en, eller en romanbiografi. Det finns ju en sån här mittemellan-genre. Känner du igen
biografisk
det?
Roman eller historisk roman.
Exakt, så heter det.
Ja.
Mm. Av författaren Ellie Midwood som har skrivit en bok som heter The Violinist of Auschwitz. Som handlar om henne. Som jag kanske tänkte mig att beställa. Och det är roligt för den liksom finns inte översatt till svenska och finns inte i någon större liksom skala på i bokhandlar och så här heller. Så att det, ja, jag tänkte mig att jag skulle beställa den och grotta ner mig lite i det här människoödet.
Jag ställer mig på kö, så det låter någonting som är intressant för mig också.
Ja, men verkligen.
Min type of story. Jag tänker på det här du säger. Alltså det är något jag tänkt mycket på när jag skriver på min nuvarande bok som ändå utspelar sig då i början av 1900-talet. Alltså just det, en grej man kanske inte reflekterar över att om man var konstnär i början av 1900-talet, man såg ju inte konstverk utanför det som visades i Stockholm till exempel. Ville du se konstverk som inte fanns i Stockholm, då fick du åka typ till Rom eller någonting. Och det var ju liksom ett projekt att åka till Rom. Det var ju inte så unikande, utan det var ju liksom ta tåget i så här 3 dagar.
Mm.
På dåliga vägar och så vidare. Så, för att kunna se ett konstverk. För att man kunde inte fota i färg. Så det enda sättet att få avbildningar av konstverk. Det fanns ju precis inga färgavbildningar heller. Så färgtryck heller. Så att enda chansen du kunde tidningar svartvita. Liksom. Så skulle du se ett konstverk kunde du se antingen en svartvit kopia. Kanske en tidning eller en bok. Eller så fick du liksom be någon kompis skissa av konstverket och sen typ färglägga det efter liksom kopiera det i princip. Så att det var ju väldigt, väldigt svårt att få influenser från andra håll, så det är inte konstigt som det är trögt. Alltså konstens utveckling exploderade ju under modernismen 20-talet och sånt. Men det tror jag också mycket gör med att man faktiskt kunde alltså utveckla fotografikonsten och faktiskt kunna få ta in fler intryck.
Men visst.
Och samma sak med musik till exempel. Alltså, man kunde ju så här köpa noter kanske. Och började inte ta talas för några stycken i Sverige som hade liknande fonograf eller grammofon. Liksom. Mm. Sen kan vi säga de rikaste människorna i Stockholm kanske började ta talas. Så det var först kanske framåt så här 20-talet som fler människor kunde få tillgång till musik. Så att Man kunde gå på konsert eller så kunde man då köpa hem noterna och spela själv. Om man hade tur kanske någon familjemedlem som spelade piano eller så. Så att det är ju inte så och nu är vi så vana att kunna få tag i vilken musik som helst, kunna se vilket konstverk som helst, bara googla. Och såklart att min dotter har ju sett mer konst än en liksom professionell konstprofessor på 1900-talet. Eller början av 1900-talet.
Mm. Ja, visst.
Och jag tänker det är intressant hur det påverkar oss. Alltså i vårt eget skapande. Det blir liksom en exponentiell utveckling av kultur.
Just
i takt med
det,
internet och sådär. Liksom, man plötsligt är det så flera hundra gånger mer exponering för nya intryck.
Ja.
Så att det du säger att hennes musik finns inte sparad, det är ju egentligen inte så konstigt. Och det var ju inte ovanligt på den tiden egentligen, att man inte, det var ju ganska
precis.
Nytt att man ens kunde registrera musiken.
Ja, men vi är så liksom fast vid att det finns ett original, eller liksom det finns en så här, ja det här är den riktiga versionen och sen kommer coversarna typ, eller remixer.
Mm.
Men från början så var det, visst man kunde ju uruppföra ett klassiskt stycke, men efter det är ju allting covers. Liksom. Det är bara covers. Inga inspelningar av klassisk musik som vi lyssnar på är ju liksom någon slags original. Det är bara liksom att de har varit lite lyckosamma eller att det var en bra take typ. Och det där är inte så gammalt. För till exempel är ju så här, utställningskataloger var ju fram till och med liksom 80-talet inte representationer utav bilden utan bara en liten så här frimärks stor svartvit fotokopia av så här, ja det här är den och sen står det info, alltså att det är så här en katalog verkligen, och det är liksom ordet nu betyder ju en konstkatalog eller en utställningskatalog lite mer så här, ja du kan ta med dig ganska bra återskapelser utav utställningen du var på, medan då var det mer så här, ja, för att komma ihåg, vad hette det där verket nu igen, så att man måste ju ha varit där och sett det with your own eyes liksom. Och det är så gulligt, jag kollade vidare på när Beatles Get Back-dokumentären igår. Jag ser den med en kompis apropå att uppleva saker tillsammans. Så vi ser den väldigt långsamt. Men då, och då frågar Yoko Ono, så här, deras producent, så här, where can I buy, vad kan jag köpa noter på musik? Så här, för att jag vill verkligen så här, lära mig. Och då är det härligt för att hon vill köpa en Beatles-notbok. Så att hon ska kunna så här, lära sig musiken som hennes nya kille har gjort genom alla år. Och då är svaret så här, well, you could go to any musical note store anywhere you like. Så här, att det finns så här, en i varje kvarter typ. Så att redan, aha, även då är det så här, varför frågar du det? Alltså, de har Beatles-noter i alla affärer. Det är bara gå ut på gatan så hittar du en notaffär. Och det är liksom, ja. Ja, det, är väldigt...
det var länge sedan man såg en notaffär alltså.
Ja, exakt. Jag känner till en. Hötorget, uppgång mitten. Har du någon culture you desperately need in your life just nu?
Det finns en utställning på Accelerator som är Stockholms universitet connected med Mona Hatoum som ska verka väldigt intressant. Det finns också en utställning som säkert alla har talat om i det här laget, men Borgens konsthall har ju en utställning med Lapsi Lam som jag tycker verkar jättebra, som jag också vill, som jag känner. Hon hyrde min... Vi delade på ett litet rum i East Village i New York för 10 år sedan.
Underbart.
Det var innan hon gick på konsthögskolan.
Bara säg någonstans du inte har bott.
Ja. Ja, precis. Se mig någon, säg en plats. Sen så skulle jag också vilja se då vår utställningen på Liljevalchs.
Ja, Vårsalongen.
Så tänkte jag gå förbi där också. Så det är ganska mycket nu som jag känner så här, nu blir jag lite så överväldigad, allting jag vill göra. Och överhuvudtaget alla teater och så, det är ju jättemycket pjäser som kommer nu också. Det är mycket, jag vill jättegärna se på Mordet på Marat, som är på Göteborgs stadsteater. Och det är en sån klassisk teaterstycke som handlar om Marquis de Sade. När han är intagen på mentalsjukhus i Frankrike på grund av sina oanständiga skrifter. Han är ju liksom mycket BDSM-författare typ, väldigt tidigt, 1908. Och de Sade har gjort en pjäs om det blodiga mordet på franska revolutionsledaren Jean-Paul Marat. Och det är då, så det är liksom en meta, ja, det är ett väldigt känt teaterstycke, men det är liksom en meta. Det handlar om de Sade som har skrivit en pjäs om Marat. Ja. Och det är skrivet av Peter Weiss som är tysk-svensk författare. Och pjäsen skrevs 64 och har varit jättekänd och handlar om revolution och demokrati och makt och sådär. Och jag är väldigt intresserad av att se det här stycket live. Jag har aldrig sett det live förut. Och det intressanta med den här pjäsen i Göteborgsuppsättningen nu är att den regisseras av en polsk regissör som heter Jan Klata. Och han har blivit, nu för något år sedan så hade ju Polen jättemycket problem med den här nya högerregeringen som var väldigt konservativ och nationalistisk. Eller, ja, de fortfarande problem med det. Men de tog makten. De tog makten för några år sedan. Ja. Och han blev då i princip utkastad från sin position som teaterchef för att det blev mycket politiskt inflytande. Och så att han jobbar fortfarande på vissa ställen i Polen. Så han jobbar deltid i Polen och deltid i Sverige. Så att han sätter upp den här pjäsen och har tagit in jättemycket polska teaterarbetare i produktionen, alltså typ scenografi och sådär. Jag vet inte exakt, kanske inte, men typ sådana positioner. Så det ska vara kul att se den här pjäsen, känner jag. Den har premiär nu i dagarna, 18 februari, så den har ju precis haft premiär. Och just den här kombinationen av Polen, Sverige, franska revolutionen, de Sade, alltså jag känner bara det här är once in a lifetime. Så jag är väldigt intresserad av att, och skrivet av Peter Weiss, svensk, tysk, alltså det är ett himla europeiskt projekt det här. Så jag vill gärna se detta och med egna ögon.
Jag blev jättesparad också. Det måste man verkligen. Jag känner för att läsa böcker. Det är bra. Jag har precis avslutat den. Och såg att Britney Spears precis har blivit lite rikare när hon signade sin autobiography här igår faktiskt.
Jaha, och den vill man ju alla läsa. Den vill alla läsa på jorden.
Jag fick nys om det. Jag tror det var antingen via Guardian eller The Sun som jag läste som jag läste rubriken It's Britney book. Som jag tyckte var so bad it's actually good rubrik. liksom, någon har missuppfattat eller fattar mer än mig. När man sätter en sån rubrik. Det var underbart. Men det vill man ju läsa, 100%.
Det är stupid or brilliant.
Ja.
Men tack så mycket för idag, Pontus.
Ja, tack själv.
Gå till våra liv.
Ja, exakt. Knattra på de där tangenterna.
Ja. Precis. Resten av våra liv. Nej, jättekul att prata med dig. Tack alla som lyssnar. Tack för att ni tipsar om oss.
Tusen tack.
Till de som kanske gillar den. I don't know. Tack för att ni är här.
Snart är det vår.
Jättekul.
Underbart.
Snart vår.
Ha det fint så länge då.
Hej då.
Hej då.
Hej då.
Känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Träolja från 90 kronor i burken. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute. Och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.
Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.